Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Systrarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken, så handlar det här om din kropp och dina val.
Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på Systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Pokwa.
Och med mig, Asabi.
Hej Opo.
Hej Asabi.
Jag ska berätta vad vi ska prata om först och sen kan vi snacka. Snickesnack. Vi tänkte prata om den tiden du just nu befinner dig i, nämligen i slutet, det kan man ändå säga med säkerhet, slutet av din graviditet. Vi spelar in det här i mars månad 2022. Vi tänkte prata lite om alla känslor som det kan innebära att vara i slutet av sin graviditet och lite kring BF. Vad är det? Varför används det? Kan det vara jobbigt att tänka på BF? Något annat?
Nej, men det är väl...
Är det farligt att gå över tiden? Vad är att gå över tiden?
Kanske? Exakt. Vad är det att gå över tiden? Det också... Det är verkligen olika märken man får olika människor.
Och alltså, vad det innebär.
Ja.
Mm. Så det ska vi prata om idag. Men först, hur mår du? Du som är här.
Som har gått över tiden. Nej, men jag mår ändå helt okej. Jag mår helt okej.
Helt okej, vill
du utveckla? Som det är på något sätt. Jag tror, i alla fall som jag vet är väldigt vanligt... kring BF och kanske än mer maxat efter BF, att man det är liksom det här limbot som man ändå är i, det tar ju mycket energi. Jag tack och lov tycker liksom fysiskt inte att det är inte som att jag bara, ah, nu orkar jag inte vara gravid längre, så känner jag faktiskt inte alls. Och det är inte heller som förra gången att jag var så här, åh, nu vill jag verkligen för alltså så här att det blev frustration, men det är ju, liksom, tar mycket energi att hela tiden känna vad så här, att det kan bli.
För nu är det, folk har ju sagt det så himla länge så här, när som helst, men det blir, ju längre det går ju mer blir det ju så här, ja men nu är det ju verkligen när, alltså du närmar dig ju mer och mer ju längre fram det kommer, tänker jag.
Ja, och jag har ju samma sak som jag hade förra gången, att alltså att man vaknar på natten och bara, nej, okej, det blev inte natt. Ja, vi får se hur det blir. Och kan inte göra några planer. Nej, precis. Då jag, min tvättmaskin gick ju sönder. Det är också väldigt tråkigt.
Jag ska inte börja gråta.
Att det är en tråkig utgift också. Det var väldigt bökigt när den gick sönder. Men då också så här, boka installation. Så bara, jag kan ju boka installation då, den tredje. Men ja, kanske jag håller på och föder då. Vad händer om den där killen från Bring kommer?
Han får vara med.
Med mitt i.
Kul upplevelse
för
honom.
Det är, så här, för det är mycket som jag måste skriva ner. Att så här, det här måste jag avboka. Ifall det sker. Samtidigt som också det är väldigt tråkigt att stryka dem när man bara, nej, det behövdes inte avbokas. Okej, okay. Ja, men då jag hinner med allt möjligt. Okej, okay, perfekt.
Jag upplever att du ändå lever på lite som vanligt, och det tyckte jag var ganska inspirerande, just att man gör planer. För du, till exempel att du bodde på hotell häromdagen och att det kändes liksom ganska modigt, eller man ska säga. Då kändes det som att, men du go with the flow, du lever på som vanligt. Ja, du kanske kommer igång där på hotellet. Och då tänkte jag också på, typiskt, kanske skulle vara typiskt dig att du kommer igång där och att du bara ändå jag vill vara själv. Jag ringer ingen.
Jag tänkte
att
faktiskt
det kommer
det
igång bara för du får vara i din stilla vrå.
Jag faktiskt tänkte den tanken. Det var också att jag, då vaknade jag också på natten och bara, oh, nu gör det ont i ryggen.
Okej.
Och sen jag bara, men jag kan ju också bara prova och flytta på mig. Och det gjorde jag och då gick det över. Okay. Men då hade jag ändå tänkt en sekund, ja, jag är ju ändå här. Det är ju behagligt.
Vad tror du hade gjort då? Alltså, du tror
jag
hade
ju fått en... Andy hade ju blivit jätteledsen om jag inte hade hört av mig. Fan.
Du kom hem med bebisen.
Nej, det hade jag inte kunnat göra. Men det jag kanske hade väntat lite grann. Och bara fått liksom vara en liten stund. Men ja, tanken slog mig absolut. Men det hade ju också kunnat gå skitfort. Att jag bara så här, jag kan inte ta mig någonstans. Och han kan inte bara lämna vår dotter. Alltså så kommer barn på 45 minuter.
Mm.
Det hade kunnat bli.
Ja, precis. Om det går superfort.
Hon i receptionen var otroligt taggad.
På att det skulle komma på hotellet.
För när jag sa det att ja, men... Jag är 40 plus. Åh, herregud. Ja, men du ringer mig. Jag är här till klockan, bla bla bla.
Det är så roligt att se hur alla blir så här förväntansfulla. Alltså, bara folk här på kontoret. Flera som har frågat mig när du är din BF och sådär. Och jag sa att ja, men den är förbi. Och bara, va? Åh, det kanske blir här.
Det är väl att de tycker det är kul.
Ja, det är jätteroligt.
Att action kan komma när som helst.
Men känner du att du är nere i varv? Jag vet att du
känner mig nere i varv. Ja.
Okej, okay, skönt.
För nu är det ändå så här, det här är det jag ska göra idag. Och sen så ska jag gå hem. Och... Tror jag ska
kanske föda!
Exakt.
Eller större
jag börjar få mycket. Alltså det är mycket. Alltså jag vet ju, det är så mycket välmening. Mm. Men det är mycket, hur mår du? Mm. Du frågar aldrig hur jag bor annars.
Men det är ändå, de vill det
känns
taktiska,
i magen.
Taktiska, de vill inte fråga så här, har du fött? För det har man hört att det är en
del.
Vi kanske kommer, eller vi kan ta prata om det nu. Men det här kan ju vara en sån där grej som man, en anledning till att jag och du, tror jag, jag sa det för dig lite, men att vi, man inte har gått ut med BF.
Absolut.
För att jag, man kan i sig själv bli liksom ganska upphängd på det här datumet och känna sig lite stressad och alltså pressad att jag känner verkligen att jag har gått över nu, att det är någonting, ja men jag är liksom överbakad, snart kommer jag bli en bränd bulle.
Mm.
Och det intensifieras av att folk frågar hela tiden.
Alltså det måste jag säga, att jag tycker att det har funkat så bra att inte hänga upp mig vid det här datumet. Det som jag däremot märker nu är att jag inte hänger upp mig, men att jag börja tänka mycket mer på 42 plus 0. Att det är någonting som jag tänker på. Alltså BF spelar ingen roll. Men och det känns skönt att kunna känna alltså genuint att så här, det känns helt okej. Okay, men det känns jobbigt att tänka på att då måste jag ta massa beslut och hur kommer det bli då och bla 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 bla. Så det kan kännas tufft att tänka på faktiskt. Men sen så tänker jag också så här, ja men vet du vad, min dotter, hon var ju inte alls på väg vid det här laget.
Nej.
Så och sen också det här med att en sekund är det inte på gång.
Exakt.
Sen är det plötsligt på
gång. Exakt.
Det är också jävligt sjuk grej. Och sen bara, oj, nu är fett.
Och då har du din historia i backspegeln. Det tänkte jag mycket på. Tänk om att jag kommer ha min berättelse och jag kommer veta vad som hände.
Nej, alltså,
det kommer komma en dag där jag kommer kunna återberätta. Och det blev så här.
Tänka tillbaka.
Oh.
Nej men alltså det är väl inte så sjukt. Men
det är så det är att man ska vara med om något så himla enormt. Det vet du ju. Att det kommer inte bli bara så här. Aha, det här var inte så big deal. Jag tror inte det. Alltså, det kommer ju vara något enormt.
Hur skulle det vara? Vad skulle ske för att det skulle
även
vara
om du vaknar var och bara barnet är ute, då är det också liksom en stor chock.
Det skulle vara otroligt obehagligt. Jag vaknar så ligger eller?
Det är lite blött i sängen.
Fy fan. Ja, det hade varit något.
Ja, men jag tycker att... så det är ett tips tycker jag ändå. Att man kan strunta i att berätta om sin BF. Om det inte är så att man... Kanske om man har ett planerat snitt eller så. Och då det är en annan sak. Precis. När man faktiskt vet att det inte, men om man inte, om man önskar föda spontant, att man kan ju säga, man kan ju vara lite vag. Jag sa typ månaden. Jag vet att vissa kör på att de säger att BF är liksom 42 plus 0. Alltså, de säger liksom 42 plus 0 datumet, att det är BF, för då börjar folk fråga däromkring, och då är ju också de flesta har sett ju igång.
Eller där. De flesta har redan fött då.
Precis, de flesta har ju redan fött då, men om man inte har fött så sätts de flesta igång ändå. Så då kanske det inte spelar någon roll att folk börjar fråga.
Nej, det är faktiskt också en väldigt bra idé. Också, om inte annat för en själv. Jag tycker också att, lite kanske, inte lärorikt, men alltså också att när folk frågar att yes, att det är liksom, jag har ingen vinning i att fokusera så mycket på det.
Mm.
Att de flesta är bara så, ja, jag fattar det.
Jag har hört, jag ändå, okej, vi umgås mycket, men jag tycker att jag har hört folk ställa frågan till dig väldigt mycket, så jag antar att du hör den väldigt ofta.
Jag har hört det väldigt många gånger. Ja. Det är det faktiskt.
Ja.
Det är många liksom på Instagram så här, som vill veta.
Det är många som frågar mig.
Ja.
När din BF
är. Ja, du, jag hoppas att du inte säger.
Nej, jag säger inte. Nej. Alltså, jag har inte ens vetat. För att jag har försökt också inte haka upp. Jag vet ju ungefär. Nu vet jag ju när det var. Ja. Men jag har också liksom försökt inte tänka på det.
För det, är också, det blir också att alltså, när man själv säger, alltså, då har jag sagt slutet på februari, början på mars. Att då blir, alltså det blir ju verkligen också min egen sanning, om man säger att så här, det är det jag säger hela tiden, så det är det som jag fokuserar på. Säger jag hela tiden det här datumet, då läggs ju jättemycket fokus på det, inte bara liksom inombords, men hålla på och regurgitera det datumet.
Liksom, inte regurgitera, att kräkas.
Ja, men det är som att jag bara spyr ut det datumet hela tiden. Ja, det är klart att då blir det ju ett fokus där. Det är jättesvårt att då inte bry sig om det datumet.
Då blir det som ett bäst före datum.
Ja.
Lite grann.
Men, och så känner jag faktiskt verkligen inte. Alltså, du vet, som sagt, jag tog en så jävla bronto-promenad häromdagen. Alltså, i min kropp var jag helt oberörd, förutom att i mitt bäcken, när jag vilade sen och skulle ställa mig upp, då bara, åh gud,
kände
det här kändes. Men energimässigt så kände jag bara,
Samma.
När barnet väger väl inte mer än 3 kilo. Känns hur lätt som helst.
Vad nice. Du, eller, ja. Vad nice.
Ja, det är nice faktiskt.
Det är skönt att flyga fram.
Det hade varit mycket jobbigare om det var jättestorlek. Ja, men jag menar, det hade ju varit mycket jobbigare om det kändes som att barnet vägde 6 kilo. Mm. Oavsett hur mycket den väger. Men det känner jag verkligen inte.
Du,
hur mår du? Vet du vad? Hur mår du?
Hur mår jag? Jag skulle fråga dig något. Men jag kan säga att jag mår bra. Det är, som sagt, vi spelar in där i början av mars. Det kan ju hända mycket sedan dess. Men det händer ju jättemycket i världen. Och jag är inte oberörd av det. Alltså, det är så många plan som man tänker på det. Det är liksom en misär på en annan. Och det som jag tänker väldigt mycket på är att vi är ett sånt här liksom våldsamt folk. Och alltså, i stora hela, många är, vi är goda människor också, men att det här kriget kommer ta slut och sen blir det ett annat krig, och så är det liksom våldsamhet på våldsamhet.
Och att det är redan jättemånga krig.
Och jättemånga krig hela tiden. Vi har liksom inte, eller män har inte det. Det är också det som jag blir väldigt frustrerad på, att det är män som upprätthåller det här våldet.
Ja, men alltså,
kan de liksom gång, avgå?
På gång.
Det är ju de som gör det, i det stora och i det lilla. Så det, ja. Och sen så vill man liksom hjälpa till. Och så man vill också vara engagerad och tänka på det samtidigt, så orkar man inte tänka på det hela tiden. För det, jag känner också att, alltså, att gå runt och oroa sig, det hjälper ju ingen.
Nej.
Ja, så på det stora så mår jag bra, men på det ännu större så är det lite ångest. Mm. Jag lyssnade på ett avsnitt av vår podd idag, och då sa jag att man inte kan höra skillnad på din och min röst. Du vill bara säga det, att jag förstår att man verkligen kan det. Din röst är jättemycket härligare än min. Jag kände att jag tror mycket om mig själv. Men din röst är väldigt härlig. Det har jag liksom inte tänkt på.
Det är väldigt många som säger det. Ja. Det är väldigt roligt.
Nej, bara, det är verkligen det.
Så lyssnar man och så somnar jag.
Du pratar så lugnt också, och har den här lite mer bas. Du kan också få den här gälla tonen som jag har och mamma har också. Men det är mer när du är lite uppe i varv. Men här i podden tycker jag du pratar jättehärligt. Jag jobbade igår på sjukhus.
Ja, det var så fin. Jag tänkte på det. Gud, vad härligt för patienterna.
Jag hade ju tyvärr munskydd hela tiden. Så tråkigt. Fan. De vill verkligen inte att man ska se snygg ut.
Men du hade kanske eyeliner?
Nej, men nästa gång ska jag faktiskt foka på ögonen. Jag tänkte inte på det, det var rookie mistake. Men jag hade ju hår och örhängen.
Jag hade hår.
Örhängen. Men alltså, jag tyckte mitt hår var lite tjusigt och sen hade jag ändå örhängen. Så man försöker. Vi är ju bara fokat på att skriva vår bok nu ett tag. Och så mysigt att mysa med bebisar och hjälpa till liksom hands-on med amning och vad det nu är. Det var jättetrevligt.
Kul, kul att jobba faktiskt.
Ja, jag var jättelycklig när jag var där. Jag blev sugen på mer. Jag ska jobba mer, så det är jättemysigt. Men du, jag funderade på, jag undrar hur du var inför din första födsel, hur du tänkte kring BF då. Alltså, jag vet ju att du kände dig väldigt less, men höll du på att tänka på BF? Alltså, hade du något resonemang kring det, eller tog det som det kom och körde på?
Det var det. Ja, men då tänkte jag ganska mycket. Även då kom jag ihåg 17 januari. Mm. Så var det ju det var ju ganska mycket att säga, men då trodde jag nog också så här, jag vet inte om det är väl en sån här första gång skrev lite att man bara, ja men den lär ju kanske komma lite tidigare. Den lär ju kanske, alltså vet att man bara, det doesn't make any sense. Men jag vet inte varför jag, det är väl att man vill bara. Ja. Man vill, för att man är också så himla taggad.
Absolut, det kan ju hända.
Ja. Mm. Och det är också att man är bara så här, man har det här massiva framför sig som man inte har någon aning om hur det kommer bli. Mm. Och att så här, jag ville också bara se kanske mer än att så här, längta efter bebisen, att bara så här, jag vill veta hur det här kommer vara. Nu har jag funderat i en livstid på hur det är att föda barn. Och då vill man ju fan veta hur det är.
Vad är det frågan om?
Exakt, vad är det frågan om? Så men ja, som du vet, det var ju framförallt när jag gick förbi min födelsedag. Det var ju det som jag, då var jag ganska lätt,
för då
jag
hade
ju
tänkt, alltså,
det var ju en vecka ungefär efter, för att hon var beräknad 17 och jag fyller 23 januari. Och för då hade jag haft något av målbild att då skulle jag ju liksom ha ett glas i handen och en bebis i andra handen. Och så var intervallet. Och jag kommer ihåg att min hudfärg såg ut som kartong.
Eller och, det minns jag inte, men jag minns att du såg ut miserabel.
Jag kände mig miserabel. Jag var miserabel. Då också fysiskt mådde jag ju väldigt bra fortfarande. Jag tränade ju verkligen i det sista och sådär. Men då var jag mentalt verkligen over it. Men det känns liksom lite, jag känner mig, som sagt, jag känner mig ju lugn ändå nu.
Vad skönt att det har blivit, ett annat approach i helheten också i din graviditet, har det säkert påverkat hur du hanterar det nu. Jag gjorde helt olika de två graviditeterna. Första så var det, jag tror jag sa det där datumet, alltså 3500 gånger typ. Alltså det var verkligen...
Vilket datum var det?
17 maj. 17 maj. För alla kom också ihåg det. Och alla sa det där då att just det var 17 maj. Ja. Och så var det så här lätt för folk att komma ihåg. Och det bara upprepades så himla mycket.
Nej, regurgitate. Det är exakt det.
Exakt. Ja. Och, men jag älskade också faktiskt att vara gravid. Och jag kände snarare kanske lite så här, lite sorg över att det skulle ta slut. Graviditeten. Men för på då andra, då gjorde jag som du, alltså att inte säga BF, inte säga det till folk.
Augusti bara, om jag minns rätt.
Men till skillnad från dig, så det var ju för dagen innan jag födde, och jag vet inte om det hade med det att göra att det hände så mycket känslomässigt då, men dagen innan jag födde då, och det visste jag ju inte då, men då kände jag att nej, jag kommer aldrig föda, och jag började känna så här, men jag kommer inte få föda hemma, det blir igångsättning, alla mina planer blir förstörda, och jag var så ledsen och du vet, grät, och det var så jobbigt en stund under den dagen, och grät och grät och grät och grät, och sen kom det igång på kvällen. Tror inte det var
ändå tufft liksom. Mm. Jag tänkte på det i morse. Alltså när jag kunde inte sova då. Men jag försöker säga bara de här sakerna som jag har sagt till andra. Att, vet du vad? Det kommer komma igång när barnet är redo och din kropp är redo. Även om du inte vet det i ditt medvetna, så vet din kropp det och ditt barn.
Mm.
Det håller jag på att säga om igen. När jag känner just den här. Det är ju exakt samma oro att så här, fan vad trist om jag måste åka till sjukhus. Och liksom sitta där ensam och bli igångsatt. Fy fan vad trist. Så känns det.
Mm.
Och den oron, men det är ju liksom, ja, inte, jag känner inte knäckt, men
precis, och det där spelar ju så klart. Jag tänker på, jag kanske pratar om det sen, men så här, pros and cons med igångsättning och inte, där måste man ju kanske mer, man hade önskat att det var lite mer individbaserat, alltså typ för dig, då är the cons för igångsättning så mycket högre än för en som kanske, jag vet inte, dels är stressad över att gå över, kanske dels hade tänkt sig en mer medikaliserad födsel och är helt öppen för det, än du som har ju tänkt något helt annat.
Precis.
Så blir ju hela, ja, din vision förändrad. Alltså verkligen förändrad, att man också startar och slutar på sjukhus. Det blir liksom något helt annat. I och för sig, nu har man ju börjat med igångsättning hemma.
Men... ja, men det, jag har faktiskt funderat på det. Just, vi kan ju prata om igångsättningar och vad, hur det kan gå till. Men just det här med att man har börjat, är det på Danderyd?
Mm.
Att man kan bli igångsatt.
Jag tror inte det är bara i Danderyd, men jag vet att det är de i Stockholm.
Ja, att, och så får man åka hem. Men jag har antagit att det inte är så att de skulle tycka, eller jag vet inte vad min hembarnmorska skulle säga om det. Om jag gick hem och blev igångsatt och sen kom hon.
Ja, det är nog inte liksom tanken med studien. Nej. Att man stannar hemma.
Nej, men precis.
Du, men kan väl tvinga dig att
dra dig ifrån.
Ja, jag tänker, jag tror inte det kommer dit.
Men jag hoppas du, inte det. Men kan inte du berätta lite om de olika sätten man kan sätta sig igång? Medicinskt.
Ja, det beror lite på den här Bishop's score. Alltså hur mogen ens cervix är för att sätta sig igång.
Mottaglig.
Mm. Mottaglig. Men man kan, det finns den här badkateten, att man sätter in som en liten kateter, en plastslang.
Det som kallas ballongen.
Mm. Plastslang upp i cervix och blåser upp som en liten ballong där som ska ge som ett mekaniskt tryck mot modermunnen som ger samma effekt då som när barnet trycker neråt och frisätter hormoner.
Jag skulle behöva en sån.
Ja, sen
med mitt höga
bäste. Ja, precis. Men den här effekten, då är frisättning, det här trycket som vi har pratat om, det ger liksom en loopad effekt. Mer tryck, mer frisättning av hormoner som gör att livmodertappen öppnar sig och så. Så då blåser man upp den och sen så drar man i den lite allt eftersom, ner och ner hela tiden. Tills man är öppen 3-4 cm så trillar den ut. Och då kanske det har kommit igång av sig själv, eller så tar man hål på hinnorna. Det är en annan igångsättningsmetod, att man tar hål på vattnet.
Men alltså, måste man göra det efter man har haft en bad?
Det måste inte, men när man väl har börjat med en igångsättningsmetod, då vill man ju att det också ska rulla på. Så man brukar, det blir, liksom, brukar ju bli det en ena, grej efter den andra, men det kan ju också sättas igång av sig själv då.
Och då, eller det är inget man måste göra. Med, liksom.
Då brukar nästa steg vara... om inte jag har fel och något har ändrats, men att man tar hål på hinnorna. Och sen så kan man ju få värkstimulerande dropp. Man kan även, om man är liksom helt omogen, så kan man ju få cytotec eller motsvarande angusta, sån här medicin som gör att livmodertappen mjuknar och öppnar upp sig.
Och det kan ju ta tid.
Mm,
det kan ta tid. Det ska man ju ha med sig.
Absolut, och det kan också... rassla till jävligt fort och gå undan. Ja, men, gud, det är verkligen så här med allting. Men att det kan gå på olika sätt.
Tänkte du säga att alla är olika.
Alla är olika. Men det är ju en absolut en faktor att om man är helt omogen, kanske man aldrig fött barn tidigare, att det kan ta liksom, därför man har börjat med den här, att göra det hemma. Det kan ju ta ett dygn innan, alltså det händer ingenting. Alltså man känner ingenting in, och så att då blir det väldigt lång tid på sjukhus och också såklart större risk eller chans för att man gör andra interventioner för att...
Jag tänker också bara mentalt att det kan vara så himla tufft. Att man alltså man åker in för igångsättning och då tänker man, idag ska jag få barn.
Mm.
Och så jag önskar ibland att man kunde påminna kanske lite mer om att det här kan ta tid, men det kan också plötsligt kan det komma igång. Alltså så att man förstår att det finns många olika scenarion som är liksom sannolika. Och jag tänker just om man åker hem och man kanske får göra något annat, att inte vara i den här sjukhusmiljön, att det kan vara så himla, säkert gynnsamt.
Ja,
att
verkligen.
Man kan gå på en promenad och man kan gå och fixa med andra grejer.
En annan sak som jag glömde är ju hinsvepning. Det räknas ju inte direkt som alltid som en igångsättningsmetod, men för att den är inte, den ger inte alltid den effekten. Det man har sett att den liksom minskar risken för att gå förbi 42 plus 0 om man gör det upprepade gånger. Men det är ju en typ av intervention kan man säga. Mm. Man är ju där och försöker mixa. Och det man gör då är att man tar upp ett finger eller två i livmodertappen och sveper runt, alltså längs med fosterhinnorna för att frisätta hormoner som gör att stimulera att mognad av cervix.
Jag trodde faktiskt att min barnmorska skulle fråga om jag ville ha en hinsvepning.
Mm.
Hon frågade ingenting. Jag tänkte, eftersom du hade också sagt att hon hade frågat om du ville kolla om man var något öppen.
Nej, det var jag som frågade.
Ja, det var du som frågade, okej. Okay. För att jag satt och väntade så tänkte jag bara, jag har sagt nej, men ja, jag är ju nyfiken, absolut. Ja,
nej, det var jag som frågade det. Så. Jag tror inte, nej, det är ju inte standard att göra så. Men med hinsvepningen, det är folk som frågar mig ibland så här, vad man rekommenderar och inte. Där tycker jag att man ska dels fundera på vart man är i graviditeten och vad man vill. Också känna till pros and cons. Alltså det kan hjälpa, det kan göra är att det kan sätta igång liksom lite smärtsamma verkar som kanske ger effekt, kanske inte.
Nej.
Om jag hade gått tillbaka i tiden och gjort om min första så hade jag ju inte gjort så där många hinsvepningar.
Hur många gjorde du då? Tre?
Fem kanske. Fem. Totalt. Alltså flera. Ja. Första gången så gick det nog inte, för det var inte ens det måste ju kunna vara öppet för ett finger. Men vi försökte nog fem, så kanske var fyra lyckade då. Alltså jag tyckte inte, det gjorde ont att göra själva, men det satte ju igång någonting. Och så hade ju väldigt lång latensfas och allt det där. Så jag bara undrar, kanske om det hade kommit igång helt av sig själv, kanske hade varit lite lättare. I don't know.
Jag har ingen aning.
Men du, jag vill säga något om BF och det här. Alltså vad är det? Är det en science? Vet du det?
Nej, det känns som att hjälp oss att ingenting med födsel är science. That's a lie. Men det är mycket, alltså, eftersom det också är så himla individuellt, så är det ju svårt att ha en science för någonting där alla är olika.
Mm, och så är det. Det finns inte liksom någon vetenskapligt sätt, finns det inte ett en due date, liksom ett BF-datum. Det man kan kolla på är ju liksom när är det vanligast att föda. Och, då, och även där så ligger ju framförallt svenska BF som är 39 plus 6 liksom en bit ifrån när det är som vanligast att föda. För det kan man ju också, det tycker jag är så intressant. Det här att vi i olika länder att man
har olika
BF. För det var något som hjälpte mig också nu andra gången är att när jag passerade ändå svenska BF, att jag satsade på först engelska då, som är engelska och amerikanska också, 40 plus 0. Och sen satsade jag på norska 40 plus 3. Och där, han föddes ju också då på 40 plus.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
plus 3.
Frankrike har 41, va? Plus 0.
40 plus 6, I believe.
40 plus 6. Det är väl lite närmare. Är det 40 plus 4?
Som de flesta. Ah. Alltså, så här har jag förstått det, att det finns inte så många studier på det här, för det är också så svårt att studera just för att induktioner är så himla vanliga. Så ja, det är lite svårt studerat. Men det fanns en studie nu när jag letade från 2001. Då var det, jag tror 50% av förstföderskor hade fött innan 40 plus 5. Jag tror att det ska ligga runt 40 plus 5 om man nu ska kolla på antal när de flesta föder.
Och andra, kommer de lite tidigare?
Ja, precis. Vänta, jag ska kolla. Det här, sorry, för 50% av förstföderskor hade fött innan 40 plus 5. Och 75% hade fött innan 41 plus 2. Alltså, så majoriteten hade fött innan dess.
Ja, det var inte jag ändå. För jag hade 41 plus 3.
Och för omföderskor så gällde att 50% hade fött innan 40 plus 3 och 75 innan 41 plus 0.
Alltså,
hur många 50% hade fött innan 40 plus 3, innan norska BF, och 75% innan 41 plus 0.
41 plus 0,
så det är lite, precis, det finns ju lite olika, vad ska man säga, riskfaktorer för att gå över 42 plus 0. En av dem är att man är förstföderska bland annat. Men faktiskt det som man har sett, det man ska kanske titta mest på är hereditet. Alltså ens family history, ens systrar, ens mamma. Om ens mamma har gått över 42 plus 0, då är det liksom en ganska...
Mamma gick över med mig i alla fall. Men inte med, jag vet inte med dig och Bettan.
Bettan är lite mindre, för pappans historik spelar också in. Också när man räknar ut, du vet, räknar ut det här datumet. Det kan vi ju kolla från mensen.
Bla bla bla.
Och då, den är ju helt, alltså hittepå. Alltså den är ju så förlegad. Sen nu kollar man ju mer på ultraljud. Men det här första datumet, det baseras ju dels på en mens som är för 28. En cykel som är 28 dagar. Och då förutsätter man att ägglossning har skett dag 14. Och så är det ju inte för alla.
Nej, verkligen.
För de flesta är det 14 dagar. Alltså första mensdagen är 14 dagar efter ägglossningen, men dagarna där innan kan ju variera stort. Så det är inte, it's not a science. Men ultraljud är det hyfsat accurate.
Ja, ja, ibland.
Va?
Jag tycker vi kan prata lite om, vad heter det, naturliga, ska man säga det, icke-medicinska sätt att komma igång. Jag har ju pratat mycket om, alltså gud, jag är så trött på dadlar nu. Jag känner bara, jag kommer aldrig äta en fucking daddel i mitt liv. Dadlar, det har vi pratat om för att mjukna, men också hallonbladste, för att, det ska man ju ta då, så att det ska stärka livmoderns muskler, väl, mer eller mindre. Kan inte påstå det, jag tyckte jag känt. Dricker hallonbladste. Ja, men vissa säger att de får liksom lite mer sammandragningar i sambanden.
Jag har förstått. Alltså, hallonblåsen, när jag kollade på det så fanns det ju lite studier, inte as mycket, inte as mycket alls, det fanns jättelite och fanns det inte heller så här starkt belägg för det här. Men det som man säger, jag förstod det också som att det skulle hjälpa för att dra ihop livmodern efter födseln.
Ja, precis. Jag ska fortsätta dricka. Jag tycker det är ganska gott.
Skadar väl inte?
Nej.
Ja. Och dadlarna, just att det är överburenhet och att det kanske är ett snabbare aktivt skede. Är det inte så? Jag kommer inte ihåg. Jag sammanställde forskningen på min blogg inför det, när jag åt dem, kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg vad du sa.
Och nattljusolja.
Jag, det är inga studier på
jag direkt. Trodde ju att... Alltså jag köpte ju en stor jävla burk. Bara, kommer att finnas över. Den är slut. Fick jag ragga upp en till.
Har han tipsat dig om nattljusolja eller var det...
Ja, fan, då kommer på att jag glömde att ta det i morse. Det är första gången jag glömmer faktiskt.
De marginala är viktigast.
Okej. Okay. Ja, men jag... Det är ett upptrappningsschema kan man säga. Nu tar jag ju ganska många om dagen. Tack och lov så slutade du vid, vadå, vecka 38, 39 slutade man öka i alla fall. Men det är en hel del.
Det är många som skriver om, alltså vill att man ska tips och sånt där. Jag är så himla försiktig. Jag vill verkligen, alltså jag utgick från vad min hembarnmorska sa till mig och liksom från min situation och att jag litar på det här. Sen tycker jag man kan väl göra en egen bedömning och prata med sin egen barnmorska. Jag tipsar ingen vare sig för eller emot, men många hembarnmorskor liksom swear by nattljusolja. Att det ska liksom mjuka upp cervix och göra födseln enklare helt enkelt.
Sen man är ju nyfiken. Alltså jag känner bara, med så mycket dadlar och te och nattljusolja som har nått min kropp, så känns det som att min cervix borde vara utplanat för det här laget.
Ja, det vore jättespännande. Jag är sugen på att stoppa in fingrarna.
Man är verkligen sugen. Det känns som att det borde bara vara öppet mål vid det här laget. Men så är det inte i alla fall.
Ja. Men den är ju så här, jag som sagt tyckte det var mysigt att hålla på med alla de här grejerna, men man behöver ju såklart, alltså kroppen kan ju komma igång såklart av sig själv utan man gör en
Jag har också tyckt att det är mest mysigt. Det är bara sådär nu att jag bara... när jag inte har lust att äta dadlar, då gör jag ju bara inte det. Jag menar, det är inte som att jag bara, jag måste in i det sista. Men ofta så är jag bara så här, vet du vad? Det är 6 dadlar. Och om det hjälper så är det en liten, liten uppoffring att jag är trött på dem just nu.
Ja. En annan sån naturlig grej som man kan, vi har pratat om det förut, men alltså sex, det är alltså samlag med spermier med utlösning, att man alltså säger att det kan eventuellt
att det är med så speciellt.
Men också jag tänker alltså, det här med njutning och sex i den bemärkelsen eller med sig själv eller hur man gör det logiskt sett bör ge avslappning och oxytocinfrisättning. Och även allt det här har ju det ska ju vara att man, kroppen själv är redo och mogen. Alltså, det är väldigt svårt att kicka igång en födsel som inte är liksom redo att kickas igång. Nej. Det går med liksom lite mediciner och sånt, men som sagt, det kan också ta lång tid. Så, det är inte så att man behöver
vara rädd. Det är inte så att man startar igång. Då.
Nej, precis. Det är mer att man kanske puttar på det lite och ger bra förutsättningar. Som med att jag ammade. Då, när jag ammade Lalo där, när jag hade börjat få så här lite känningar, då var det verkligen då det drog igång rejält. Ja. Och jag kände ju verkligen att det här är ju det var det som gjorde det, liksom, tippade det över kanten. Ja. Mm.
Men som du säger, att då är ju kroppen redan, för jag vet, det är några som har skrivit och bara så här, liksom, nej, men jag vill inte forcera någonting, så då vill inte jag, då brukar jag säga exakt så här, alltså min kropp kommer inte göra någon, alltså det är inte hallonbladstet som kommer göra att födseln kommer igång.
Nej, och du behöver inte göra någonting som ni inte, alltså om inte ni vill göra någonting.
Nej, absolut inte. Nej. Det, och ja, men det är inte som att jag tar sig och täcker on the daily. Alltså, ja, men det är inte riktigt samma sak.
Nej. Jag tänker också att det spelar ju roll just vad du som sagt önskar för födseln. Så tänkte jag i alla fall, att jag vill ju optimera mina chanser att få, eller vad man ska säga, jag får ju föda hemma liksom, oavsett, men att det ska vara bra förutsättningar för det. Exakt. Och öka chansen att jag inte blir rekommenderad något annat.
Exakt så. Det är faktiskt, skulle det ändå ha blivit, hade jag planerat en sjukhusfödsel, då hade jag kanske inte haft samma alltså det hade ju inte varit samma morot liksom att inte gå över 42+0 eller också att så här, ja, men som du säger, man vill att det ska bli så, ha så goda förutsättningar som möjligt för att det ska bli så bra som möjligt.
Ska vi säga någonting om vad som liksom räknas som en fullgången graviditet och när det räknas som överbrön? För som vi sa, ibland kan man ju uppleva det som att folk tror att ja, men BF är liksom något bäst före datum, att man kan prata om att jag gick över, när man egentligen menar då att jag passerade BF.
Exakt. Det har jag märkt. Det var någon som sa till mig häromdagen och då blev jag faktiskt jävligt irriterad.
Vadå? Vad sa
de? Som var så här, du har gått över tiden. Och sen var så här, va? Nej. Eller bara så här, ja, det, men det, är också, det blir jättespeciellt att ha ett datum och då allting som innan dess är att barnet kom för tidigt. Ja. Och det säger ju på något sätt att barnet är prematurt. Men jag menar, har ditt barn kommit till 39 plus 6, det är inte som att, eller 39 plus 3, att den är prematur för det.
Ja, men det, eller, det är en missuppfattning. Man kanske är för otydlig med det, att det är inte det som, alltså BF är liksom en liten... Ja, en estimate, och den säger någonting om liksom, det man är mest nyfiken på är väl, ja, men just när man är faktiskt prematur och när man är överburen. Ja. Och så. Men det är ju omkring 4% som föder på BF. Ja. Alltså det är en väldigt, det är ganska unik grej. Och som sagt, att man har olika i olika länder och så vidare. Men i Sverige så räknar man i alla fall fullgång graviditet 37 plus 0 till 42 plus 0.
37 plus 0, jag tänkte att det var 38. 37 plus 0, ja.
Men liksom... jag vet att jag, i andra länder så har man gjort en lite annan distinction nu. Alltså att det är, jag tror att det är full term, i USA säger man 38 plus 0 till 40 plus 6. Men att man kan vara typ late term och early term. Alltså de gör lite distinktioner. Ja. Alltså typ... där 37, 38 till 39 tror jag, typ early term. Ja, och jag vet så har vi inte sån distinktion här, utan fortfarande är det 37 plus 0 till 42 plus 0. Och sen efter, sen har man ju nu mer och mer börjat erbjuda igångsättning vid 41 plus 0, som man också gör i många andra länder.
Jag väntade mig faktiskt också det, men det var ingen som sa något om detta. Jag ska däremot gå och göra ett ultraljud 41 plus 0, och det är ju vanligt.
Ja, och det är väl bra. Det tänkte jag säga också. Den här studien som avslutades i förtid, Svepi-studien, som pågick, jag tror, där kring 2018. Avslutades 2018, tror jag. För att det var otippat många barn som dog i den här gruppen som var, gick till 42 plus 0. Så man gjorde inte klart den, utan jag tror att de gjorde typ 30% av den, alltså de kunde kolla 30% av de tänkta deltagarna. Och reaktionen blev ju väldigt stark. Det kom ut i media, det var Kalla fakta. Det är ju såklart när barn dör, gud. Alltså, det är
fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Men det kanske att man var lite väl drastisk med att göra ändringar innan man ens hade publicerat studien. Så ändrade ju många regioner det här erbjudandet då om att erbjuda igångsättning vid 41 plus 0. Och en intressant grej var att ingen av de här barnen som dog ingick i Stockholmsgruppen där man just har den här rutinen att man kollar innan man blir intagen i studien att man kollar ultraljud i 41 plus 0 för att se om man har andra riskfaktorer för om det är säkert att det går att gå.
Och där vid 41 plus 0, det jag kommer ihåg, det var att de kollar ju mängden fostervatten och storlek.
Och flöde tror jag också i navelsträngen. Flöde. Och alltså moderkakans
mående. Just det, mål. Sa de. Så. Jo, just det, moderkakans mående.
Nej, men för det är ändå intressant, för det är, man har sett i flera studier att det finns lite som liten, även fast risken är jättelåg, så finns det en liten ökad risk att barnet dör i magen efter 42 plus 0, och man har också sett 41 plus 0. Men sen så är det här, man hade ju verkligen velat ha en svensk studie med våra förutsättningar och allting.
Jajamensan.
Men man hade också ännu mer kunnat, så om man liksom sätter igång jättemånga, ja, då kommer man rädda några barn säkerligen, men man sätter också igång personer som inte hade behövt sätta igång, och beroende på liksom också vad man har för önskemål till för sin födsel och så kan det ju påverka en på olika sätt. Men det man hade önskat då, att man kunde göra lite mer individbaserat. Mm. Alltså till exempel erbjuda ultraljud för att se och ta i beaktning andra riskfaktorer, för det är ju liksom ännu mer intressant. Har du andra riskfaktorer för stillbirth? Jag menar, men det känns som att vården funkar ju verkligen på det här sättet, att man kör på gruppnivå. Det är inte individuellt.
Det, hade man. Det är så himla synd med en sån här sak som är så himla individuell.
Mm.
Alltså, men också att den är dubbel individuell, om man säger. Alltså, det är ju både den som ska föda gör ju det på sitt sätt, men också den som ska födas är också en helt ny person. Mm. Så, men det är två unika varelser som ska gå igenom någonting. I det här fallet att det är så himla så himla unikt. Precis. Och det blir så himla lätt att liksom dra med folk som inte behöver dras med. Och att man också, jag tycker att på ett, självklart så är det barnets liv och den som ska födas, alltså den födandes liv som spelar störst roll. Mm. Men när man håller på och trycker så mycket på det och inte nämner hur viktigt upplevelsen är, då förminskar man ju verkligen upplevelsen. För mm. det är också någonting som man ska leva med resten av sitt liv. Jag håller på att läsa den här Give Birth Like a Feminist. Mm. Och där skriver hon ju så himla mycket om det, att man just att man nästan använder det, inte som shaming, men som att så, men att så här, men vadå, bryr du dig inte om ditt barn?
Ja, när du ska vara glad att du ens lever. Alltså det är exakt. Ju lite den attityden.
Och det blir så, och det är helt absurt. Det är klart att man är tacksam att alla lever, men man måste väl samtidigt kunna ha en diskussion om hur upplevdes det här?
Men jag undrar, fattar de kanske inte att en födelse kan liksom prägla hela ens liv och ens barns liv och kanske liksom generationer på ett sätt?
Ja, och det på något sätt, så säger man ju inte till någon som är deprimerad och bara säger, var glad att du lever i alla fall.
Kanske någon som...
Ja, det säger jag säkert. Men, jag menar, det blir liksom lika befängt att man ska hålla på... Alltså så här, död kan ju inte hela tiden vara det man ska kontra med. Så här, du har ont i magen, men du är inte död i alla fall. Du mår psykiskt dåligt, men du är inte död i alla fall.
Nej,
alltså,
exakt. Ska det vara minimum? Vi har ju också kommit långt i att vi har en på det sättet liksom en säker förlossningsvård. Att det är väldigt få som dör.
Mm.
Så vi kan ju kanske ställa lite högre.
Ja,
men det är också... det här kommer ju påverka, alltså om man ändrar då till 41+0, vilket det kommer säkert bli överallt kan jag tänka mig snart, att det blir ju också inte, det ses ju inte direkt som ett erbjudande när man säger att man blir erbjuden, alltså det är ju, man får ju typ en tid bokad och du ska komma dit.
Precis.
Och det kan vara väldigt svårt att stå emot om man inte får liksom här utrymmet för sina individuella behov och,
precis.
Och det kommer påverka förlossningsvården och de som ska föda. Det är ändå ganska många som går över 41+0. Så det blir många.
De ska sättas igång. Ja.
Ska sättas igång.
Ja, jag tänker mycket på det där att jag vet inte vad jag kommer vilja göra då, 42+0.
Nej.
Men kanske tänker lika mycket på att så här, fan, jag är redan trött på tanken av att behöva tjafsa med någon om det är så att jag väljer att avvakta lite grann.
Mm. Jag vet inte, jag undrar om du kommer behöva, ja, jag tror inte du kommer behöva tjafsa med din barnmorska om det.
Jag hoppas inte det.
Jag tänkte nog så att jag, beroende, alltså jag hade velat ta ett till ultraljud och att jag, om allting så bra ut, skulle kunna tänka mig att gå lite längre liksom. Om
jag tänkte
till det.
3 dagar till.
Mm.
Men jag hoppas att det släpper. Jag tänkte på det, min man han bara, men det är ju det är häftigt, du har ju faktiskt varit gravid i snart 82 veckor av ditt liv. Jag bara, fan, det är fett jävla länge. Han sa det ändå med sån pepp och då tyckte jag ändå att jag bara, ja, det är ändå något to write home about.
Men tänk om man, vet vad som hade verkligen chockat mig, om man blir gravid igen och kanske föder typ. Ja, men tidigt, antingen prematurt men även bara så här vecka 38 typ. Då tror jag att jag hade blivit helt ställd.
Helt
för hade du liksom fixat grejer och förberett? Nej, men, då?
Höll inte jag på att flytta då?
Jo, men... det är liksom...
Nej, det var inte... Det verkligen till skillnad från första gången. Det var inte ens på tapeten.
Men det kan ju hända, absolut. Man hade ju blivit ställd.
Ja, men grejen, jag måste säga att även... Ja, men visst, man behöver inte vara så jante. Men jag känner faktiskt att även då att jag var bara så här, what will be, will be.
Mm.
Om jag föder fritt kaoset. För det var ju folk som sa, nu är det ändå på slutet. Och att jag var så här, ja, det kan bli nu. Det är helt okej.
Okay. Mm. Löser sig.
Ja, men det var ju inte den här känslan av limbo som jag har nu. När man bara, nu... kan jag ändå se det här så kallade bäst före datumet liksom, det är inte jättelångt ifrån, alltså för det 2+0.
Har du, liksom har du haft, du hade lite känningar, var det efter akupressuren kanske? Eller du hade lite känningar lite, helgen?
Ja, men det var nog mer alltså inombords, så att det känns som att det här skulle kunna ske. För och jag hade lite mer sammandragning efter akupressuren.
Du sa Anneli att du hade, jag träffade henne, Anneli som satte akupressuren på dig. Vill du berätta lite om akupressur och varför du gör det, om vi pratar liksom... naturliga sättet.
Det är ju det här, samma som med akupunkturen och dadlarna, att bara hjälpa kroppen liksom stärkas och, vad ska man säga, inte ge den skjuts, men ja, det är väl lite så man tänker, att hjälpa kroppen åt det hållet som den redan är på väg.
Och vad är akupressur?
Det är, nu har hon satt liksom, det man kan säga som det är tryck. Om akupunktur är med nålar, att man sätter nålar på specifika ställen, så akupressur då, och hon har valt några små guldkulor. Man kan göra med frön. Man kan också göra med bara trycka med tummen.
Mm.
Så finns det också akupressur.
Så tryck istället för nålstick.
Precis, på särskilda ställen då. Och då har jag fått, har jag gjort det i örat. Och då har hon liksom satt punkter, en punkt som ska då vara kopplad till livmodern för att stärka livmodern.
Spännande. Det här är ju, det är väldigt, det är starkt kopplat till akupunkturen, som är en kinesisk filosofi som har funnits i tusentals år.
Ja, verkligen.
Och man kan använda det för typ mensvärk, jag vet att hyperemesis kan man använda det för, huvudvärk och
precis,
så. Och det är en icke-invasiv liksom, metod som man kan ju prova. Ja, många har väldigt god effekt av det. Jag vet hon, Sofia Wood skrev till mig, hon som har fina matkontot, att det funkade perfekt mot kristallsjuka också, sån här i örat. Mm-hmm. Att det hjälpte verkligen.
Kanske det vanligaste jag sett på förlossningen, det är ju när det kanske tar lite tid för moderkakan att komma. Då finns det ju ett ställe på insidan av benet.
Okej, okay, och lilltån också.
Ja, ja, precis, det är moksha. Men man, på insidan av benet så trycker man där, och att det kan ha liksom både snabb och väldigt bra effekt. Och det är liksom, som sagt, inte invasivt. Och funkar så funkar. Funkar inte, ja, då funkar det inte. Men det är inte, liksom, det händer inget. Det har inga negativa konsekvenser.
Nej.
Om man säger.
Och sen så säger man väl ändå, eftersom det kan ha konsekvenser, att det är vissa punkter man inte trycker på liksom, i tidig graviditet.
Exakt.
För att man inte vill sätta igång någonting.
Precis, och det är ju den här som är på insidan av benet, det är ju en sån. För att man vill inte dra igång, alltså det här är ju för att alltså, man ska få sammandragningar och moderkakan ska släppa, det vill man ju inte göra i vecka 30, precis. Mm.
Jag gjorde också avslappnande akupunktur i slutet. Alltså förlossningsförberedande heter det, men jag kände att syftet var mycket att jag skulle slappna av liksom och komma i rätt mode. Och det var härligt på många sätt. Också var en till så här mysig pysselgrej man gör för sig själv.
Mm.
Pyssla om sig själv. Och jag gick dit med vår stora syster Elisabeth. Hon fick också akupunktur, och hon som satte den i en fin hemmamorska som heter Helena Mass. Vad var det? Gröna villan i... inte Enskede, vad heter
Ekerö,
det? Ekerö, om ni är i Stockholm, jag kan tipsa om henne. Och hon var bara så himla härlig också. När hon gav så himla härlig energi och var så positiv inför att jag skulle föda hemma. Och så där. Och jag kontaktade faktiskt henne när Sofida hade en annan födsel, och jag trodde att det skulle krocka. Jag bara, om inte det, om hon inte är tillräcklig, kan du hjälpa mig? Och hon tar inte så mycket födsel nu, men hon sa, ja, om du behöver så hjälper jag dig.
Ibland behöver man ju bara höra det.
Ja, det kändes som, okej, okay, jag har en backup och hon är härlig.
Jättefint.
Mm. Okej, okay, jag tror att det blir någon mer podd av inspelningar. Jo, vi tänkte försöka kanske spela, alltså vi ska inte podda din födsel, men vi kanske inte spela in lite ljud, för det kommer ju ändå... dels för ditt nya skull, men också kanske vi spelar in lite som ni lyssnare kan få höra av hur det låter när man föder barn. Eller? Det får ju bestämma själv om du vill ha med det sen eller inte. Men vi ska försöka ha ett avsnitt.
Faktiskt, men den, jag har lagt fram den här inspelningsapparaturen i hallen så att jag ska se den.
Jag har också en målbild att jag tänker att du kommer höra av dig på natten, eller Andy kommer höra av sig på natten, och då har jag tänkt, då ska jag försöka smyga undan utan att mitt barn vaknar, vilket inte kommer gå. Men det kanske går den här natten, för hans intuition säger att han måste
den
hålla käft.
Med mitt barn.
Precis. Det är jättefint. Ja, det är det faktiskt. Men då tänkte jag att jag kommer så här spela in, bara, nu är jag på väg. Andy har ringt mig.
Klockan är 05:42.
Jag måste skynda. Okej. Hörsen.
Jag ska ha min reporter-grej redo. Det ska bli jättekul. Och jag har fått... Du ska ha sagt att jag ska filma och jag tar det på största allvar och det ska bli så kul.
Ja, det kommer bli så maxigt. Det ska bli också jättekul att se i efterhand. Nej, men vilken grej. Ja, jag måste... En sista grej ska jag säga. Jag fick ett mejl i natt eller morse från en som jag hade haft privat hypnobreddningskurs med. För övrigt kära till vår kurs hypnokurs.se. Men jag hade haft en privat in-person kurs med, och jag grät så mycket. Det hade blivit så jäkla bra. Och då var bara så, och hon verkligen hade litat på sig själv. Hon sa det att hon hade kommit till sjukhuset och de hade sagt att hon är öppen 5. Och så hade jag skrattat inombords för jag visste att det här kommer inte ta lång tid. Sen det var så här,
var det första andra?
Hennes första.
Jag blir så glad för folk som får en positiv första upplevelse.
Ja, det och också så att hon bara, roll. Hon visste att Agathes. Och hennes partner som var liksom en väldigt reserverad person. Alltså att han också hade känt sig så trygg och med sin intuition. För vi pratade så mycket om det. Att du känner henne bäst. Liksom, glöm aldrig det. Det är ditt S i rockärmen. Och Anneli var deras... Deras doula, hon sa det. Hon bara, det var så underbart att se. För att han kunde se och säga till henne att så här, nu ska vi göra så här. För jag ser på dig hur du andas och så här.
Det är det här, alltså, vi har ju en digital kurs som är inspirerad av hypnobranding, som sagt, hypnokurs.se. Och nu börjar ju trilla in liksom, titt som tätt folk som har fött och använt sig av kursen. Och det tycker jag, många säger just det här med hur viktigt det var för partnern att de partnern var så lyhörd och kunde verkligen hjälpa till och vara ett fantastiskt stöd. Och det känns svinkul.
Det är så kul.
Att kunna bidra till.
Vilket verktyg. Alltså att inte, alltså för den som föder, men också så här, att få vara bredvid och inte känna sig som ett bihang.
Exakt.
Utan att så här, jag har en roll. Det här är min roll. Exakt. En viktig roll. Och jag kan göra ett jättestor skillnad för den här upplevelsen och hur det här kommer fortskrida.
Och det som också har varit så kul, eller ja, det har ändå, jag har sett det som något positivt, att det är ett gäng som liksom inte har fått den här födseln som de hade hoppats på och tänkt, men ändå så har det blivit en bra upplevelse och ändå har de varit så nöjda, för de kunde känna sig i kontroll och de fattade vad som hände, de tog egna beslut, informerade beslut liksom.
Det pratar vi ju så himla mycket om, att det handlar ju inte om de faktiska grejerna som sker, utan upplevelsen
som
av vad som
inom
sker.
Dig. Ja. Okej, men upp och...
Ja. Gå för ett barn nu.
Jag ska inte säga, du får föda när du vill föda.
Eller när den här jag lilla vill människan. Faktiskt föda. Så. Om det var upp till mig. Ja, vi ses på andra sidan, guys.
Det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.